Fotbolls Premier League-podd sammanträder denna onsdag då, eftersom det var första maj igår och vi hade ledigt. Det var, nu sitter du och flinar åt,
Kalle. Ja, jag sitter och flinar åt en tweet jag hittade här och jävligt roligt. AIKs officiella Twitter hade skrivit så här att Rickard Norling har tagit ut följande spelare till kvällens match i Uppsala mot lag, står det bara. Det står inte vilket lag, nej, utan det står bara lag. Och då var det någon som hade tweetat så här: av hänsyn till integriteten så kommunicerar AIK inte längre namnet på motståndarna. En tydlig passning då till AIKs nya policy där, att inte kommunicera vilka skador spelarna har. Mm. Utan bara tala om överkropps- eller underkroppsskador. Jag tyckte det var en rolig tweet faktiskt.
Det var för de initierade.
Så var det, det var lite underfundig humor ändå.
Ja, sådär, 3+.
Och den såg jag precis nu när podden startade igång.
Det var därför satt du och fnittrade till.
Mm. Men hur gör egentligen engelska klubbar, på tal om det här med att kommunicera skador och sådär?
Nej, de kommunicerar ju så
vidare. De är ganska tydliga faktiskt.
Ja. Så vidare inte Zlatan så kommunicerar de.
Det är NHL som är...
Ja, där är det upper body och lower body som gäller. Men det är jävligt otydligt.
Ja, samtidigt tycker jag, jag kan förstå lite mer när det är NHL, för där är det lite lättare tycker jag i hockey, att om man vet att någon har en axelskada, att motståndaren liksom, ja men går dit och tacklar på den axeln. Alltså, där finns det liten poäng av det i alla fall.
MMA är man rätt bra på att mörka sånt, kan jag avslöja, om man har en liten skavank från
träningslägret. Ja, men det förstår jag.
Ja, men sådär.
Däremot i fotboll, vet du, tusan.
Ja, det har väl med säljvärd att göra. Alltså, ja, jag tänker att det blir en, om någon har åkt på en korsbandsskada, så blir det en sanning att ja, men den där spelaren har problem med knät.
Hela tiden, ja. Precis.
Det måste ju vara.
Och det är det de här det visar till.
Mm. Vi måste ha en reaktion på Real Madrid-Bayern från igår. Ja, det var en bättre match än i första mötet, får man säga.
Alltså, det var ju en alldeles formidabel fotbollsmatch tycker jag. Ja. Sen blir det med Bayern München, för jag tycker att de är bättre i båda matcherna. Jag tycker att de 9 gånger av 10 så vinner de det här dubbelmötet, sett till hur de spelar kontra hur Real Madrid spelar. Men Real Madrid har Fortuna med sig i Champions League, och tur ska man förtjäna. Så uppenbarligen gör de en jäkla massa rätt också, för att annars går man inte till 3 raka Champions League-finaler. Så det finns någon slags mentalitet i Real Madrid som gör att de baxar sig vidare på något sätt. Men jag tyckte Bayern var bättre i det här dubbelmötet.
Ulreich kan ju inte ha sovit speciellt gott.
Nej, det var jobbigt alltså. Den här bilden som man har fått idag på sociala medier, han sitter själv ensam kvar på planen, mitt på egen plan halva, och bara sitter han ser så jävla ensam ut där. Det är ju skoningslöst idrott på den här nivån. Ja. Med all press och allting som förväntas. Och
så, är det.
Och så släpper man in ett sånt här mål, vilket ju kan hända förstås. Men att göra en Champions League-semi när man har fått chansen, verkligen. Som det har varit den här säsongen med Neuers skada. Och få visa sig på den största scenen som finns i fotbollen. Och så gör man en sån grej istället.
Ja, absolut. Alltså han ska göra det. Han har ju 2 tankar i huvudet uppenbarligen. Han får ett hjärnsläpp. Men å andra sidan så hemåtpassen från början är ju ganska...
Ja, den är inte snäll.
Den är inte snäll.
Men den är tillräckligt bra för att ska reda upp situationen. Ja, då blir det någon slags så här, någonstans så för en tiondel så får han ju för sig att han kan slänga sig och ta det med händerna, ser det ut som. Och sen
kommer han på att det kan jag inte.
Inser han att det går ju inte. Och då blir det bara helt fel.
Ja, det blir fullständig pannkaka.
Ja. Dock, nej, men sett till chanserna som Bayern har, så ska de göra fler än 2 mål.
Ja. Och Spina var bra i målet.
Och de har ju några sanslösa chanser i slutet.
Och Spina var
det var bara Arsenal i huvudet.
Jag har bara Arsenal i huvudet. Ja. Keylor Navas var bra, gjorde några riktiga fantomräddningar
i slutet där, där det känns som det är ganska små marginaler som avgör. Nå.
Ja, vad coolt i alla fall. Jag måste gilla ändå Real Madrids kaxighet med de här 13-tröjorna efteråt liksom. Man har vunnit semifinalen. Man ska ta den 13:e titeln. Har man t-shirt som så 13 på redan liksom.
Ja. Men det är
vet man att man är rätt bra på det här med att spela Champions League-fotboll.
Ja, men låt dem göra så. Det tror jag bara gynnar... Ja, det lär väl bli Liverpool om inte de kollapsar totalt. Tror jag bara gynnar dem. Att Real har tagit ut segern i förskott.
Ja,
det är lätt att få käka upp det där så att säga.
Ja, precis.
Precis som Liverpool får käka upp de där vita kavajerna på Wembley från 1990.
Ja, precis. Ja, det där var
96 va?
Det har de ju fått äta upp
också. 96 va?
Ja, det var något sånt va? Det var ju det. Spice Boys liksom.
Ja, ja. Men det roliga är ju att den där kommer ju fram så jäkla många gånger. Och det är som att det symboliserar hela den perioden för Liverpool. Spelar jäkligt bra fotboll.
Men tar det inte tillräckligt
seriöst för att liksom vinna titlar.
Så var det. Nej, men frågan är för Liverpools 0-0 mot Stoke i helgen skrämde livet ur Real Madrid till exempel. Eller Roma heller för den delen. Det var inte mycket till fotbollsunderhållning även om det studsade inte riktigt helt rätt. Och det, Mohamed Salah försökte i alla fall. Han ska ju jaga det där rekordet.
Jo, han försökte, men han var kändes oroväckande mycket som sig själv eller så som han var innan han fick den här superformen.
Han
missar, bränner ju ett läge där när han får bollen i djupled.
Ja, han är helt ren och slår samma chip som han har gjort sen i julas hur många som helst, men han slår den utanför stolpen. Han får ju faktiskt, det är ju en perfekt chip över målvakten och så vidare, men han
får inte ens den på mål.
Det var lite chockerande att han missade faktiskt. För nu har man ju vant sig att han gör mål varenda gång han får.
Ja, han har ju liksom satt varenda sånt läger i alla fall det senaste halvåret här. Ja, så är det. Jag hoppas att han har liksom, för min egen del så hoppas jag att han har liksom blivit av med den missen nu då, att han har förbrukat den i Stoke-matchen.
Det är väl det som är problemet med honom generellt, känner man, att han kanske är ganska mycket en tänkare ändå, så man får se hur mycket det här påverkar nu. Alltså, han är tillräckligt professionell för att det inte ska sätta sig, men det är ju mycket möjligt att han kanske börjar fundera på om han har missat där liksom.
Han kanske inte kan göra en regning förmiddag mot Stoke då. Annars var ju helgens stora match Manchester United mot Arsenal. Det är ju ett klassiskt stormöte, två av Englands absolut mest klassiska klubbar. Det var ju en liten ceremoni där med Alex Ferguson och jag menar, det är Wenger sista gången han ska möta Manchester United och så vidare. Men var det någon som egentligen brydde sig om hur det gick i matchen?
Nej, det var det väl egentligen inte. Fellaini brydde sig kanske.
Ja, precis.
Avgöra matchen. Nej, den var ju totalt iskall som match så, utan taken från matchen var ju mer den där gåvan de lämnade över till Wenger. Det är det man kommer minnas.
Mm.
Och det var väl en fin gest. Och
sen de har ju haft sina duster genom åren.
Det får man säga. Det får man säga. De har ju både verbala och alla möjliga fighter de har utspelat i pressen.
Det är ju några utav alltså höjdpunkterna för min egen del från liksom hela mitt fotbollsliv med engelsk fotboll är ju de här, alltså framförallt Roy Keane, Vieira, mötena, alltså de där åren, det var liksom, de verkligen var de två bästa lagen i England, och det var som seriefinal varje gång de möttes, och sen kom ju Chelsea och klämde sig in i den där trion då, men det var ju verkligen hett, och det var det ju verkligen kallt på något sätt nu i helgen. Men så är det ju i den här skedet av säsongen när inget av lagen riktigt har någonting att spela för.
Nej.
I matchen.
Jag tänkte på det lite med när man fick se Sir Alex och Wenger där nere. Så om man liksom bara föreställer sig hypotetiskt att Mourinho skulle stanna i massvis med år i United och Conte skulle stanna massvis med år i Chelsea. Jag kan inte se det där framför mig. Nej. Att de skulle kunna göra det på samma sätt sådär, och stå och lämna över och gå över till varandra och hylla varandra. Det känns så långt ifrån någon typ av världsbild.
Men jag menar, Mourinho har ju också liksom varit ute och hyllat Wenger nu lite grann, på sitt eget sätt. Man får aldrig en 100% hyllning av Mourinho. Han blandar in sig själv på något sätt eller någonting. Men jag menar, de två har ju verkligen hatat varann, Wenger och Mourinho. Det var ju ett tillfällen då smockarna hängt i luften vid sidlinjen liksom. Det var någon gång som det såg ut som Wenger. Vilken match var det? Det
var förstås på Stamford Bridge va?
Det måste varit på Stamford Bridge. Det känns det. Så. Wenger, han har väl den här långa sovsäckjackan på sig. Är det inte så? Eller jag kanske blandar.
Ja, väl alltid.
Ja, precis. Han är frusen. Nej, men han ger väl Mourinho en liten bröstvärmare ändå. Är det inte så? Det ser ut som att han ska.
Jag vet att det är en gång när det nästan blir handgemäng alltså.
Mm. Ja. Det är väl då han förstärker också Mourinho, alltså han förstärker själva liksom situationen.
Det gör han ju helt säkert. Det är nästan som när Van Gaal filmade på.
Det var ju sjukt roligt alltså. Det var ju faktiskt riktigt kul. Van Gaal, den liksom minst karismatiska av alla, liksom bara ramlar ihop där på sidlinjen. Det var faktiskt riktigt roligt när han gjorde det.
Ja, men det, man tycker ändå att alltså Wenger, han är liksom som en gentleman och han är sval och han visar respekt mot alla, men han har haft några duster vid sidlinjen med en del. Han och Ferguson var ju inte bästa vänner. Och
han och Pardew var väl inte heller det, va?
Nej, de hade också någon
det var väl då Pardew började polare med Mourinho, var det inte?
Nej,
så?
Det,
de hittade väl någon egen...
Antagligen, för de är ju bra vänner, det har man förstått.
Motståndare, ja precis.
Jävla omaka par.
Ja, men ska man nämna någonting om matchen så man har ju slängt in en massa kits. Det var ju lite spännande att se hur de skulle stå sig.
Det är ju bra läge i för sig när säsongen är som den är, att man får ge några ungdomar chansen att
få kids lite... on the block. Vilka var det som imponerade på dig då?
Nej, men jag tycker väl med tanke på försvarsinsatsen mot Atletico förra veckan så var ju inte Mavropanos fy skam. Den här unga greken som kom in och ingen visste vem det var.
Han var nyförvärv förra sommaren.
Ja, precis. Jag känner igen från förra sommaren att han värvades då. Han har inte spelat alls egentligen.
Nej, han har inte sett till överhuvudtaget. Och går ändå in.
Eller
inte
varit utlånad i perioder, kanske? Minns inte faktiskt. Jag minns när han kom.
Jag kan inte svara på.
Minns när han kom, för han var nog han kom nog i ett skede då det inte kom som många andra spelare. Vi hade inte så mycket typ i Sillypodden eller någonting att prata om, men det dök i alla fall upp en grek till Arsenal.
Han har inte varit utlånad.
Nej.
Men jag tyckte med tanke på vad man kunde begära av honom i en Premier League debut så gjorde han det mycket bra. Kanske lite väl magstarkt att slänga in honom i returen mot Atletico, men som sagt, med tanke på
det såg ut så. Förlåt.
Ja, det var januari han kom. Det var så det var.
Jag tänkte nästan att det var januari, men jag vågade inte. Nej. Jag var inte riktigt säker.
Flyter ihop för mig. Jag hade för mig att det var förra sommaren. Det var januari han kom.
Ja, det var väl därför som man lade märke till det. För han kom nog rätt tidigt då. Det var liksom en av...
Ja, det var det. Tidigt januari.
Ja, precis. Ja, men det känns rätt nu när du säger det. U21 landslagsman var för Grekland. Manchester United i alla fall vann till slut.
Ja, Lindelöf var bra, säger de. Ja. Jag såg inte matchen, så att jag...
Han var bra, men det är liksom det hade nästan, tycker jag, en träningsmatch karaktär. Alltså just med den här inramningen som det var liksom med gåvan och det här, jag vet inte, det kändes lite som en uppvisningsmatch, som att de inte riktigt alltså Arsenal har ju sitt returmöte att tänka på till veckan, så att då trillade sig ju ganska bra bollen då på båda håll, men det kändes inte som det var liksom 100% intensitet i den här matchen som man är van vid. Det är nog mest det som stör mig lite grann.
Kanske var lite fint också, så fick Wenger och hela den här grejen stå lite i centrum ändå. Mm.
Ja, för det gjorde det ju verkligen.
Ja, och så var det trevligt, det blev bra 90 minuter och... De var väl inte så nöjda och glada med själva poängen, men det var ändå mycket positivt att ha med sig från de unga spelarna och så vidare. Säkert bra.
The Swedish Gooner, när vi är inne på Arsenal då, så vill han ju att vi ska reda ut det här med vem som ersätter Wenger. Vi har ju förstås pratat en massa om det, men jag tycker att vi kan ta fram tre stycken huvudkandidater tillsammans här. Vi ska kunna resonera oss fram till de tre vettighetskandidaterna, för att nu dök upp ett namn till. Och det var då den bosniska tidningen som jag glömt namnet på, nämligen samma som avslöjade att Klopp var klar för Liverpool, avslöjade att Bovac, alltså Klopps assisterande som har hängt med honom i över 15 år, ska vara Arsenals
huvudspår
som ny tränare, som ny manager. Och det är lite förvånande verkligen, men det är ju en erkänt skicklig fotbollshjärna, så är det. Han kallas ju ofta för hjärnan utav de två som en kombo. Klopp är inspiratören och ansiktet utåt och så vidare, och Bovac är den tillbakadragna som lägger upp träningar, utvecklar spelare och tar fram den här, som egentligen hjärnan bakom gegenpressing-modellen som först Dortmund och sen Liverpool använder sig av. Och vi börjar med Bovac då. Vad tror ni om ryktet? För det är bekräftat att han har lämnat Liverpool för resten av den här säsongen. De har inte rivit något kontrakt eller sådär. Klubben har angett att det har varit personliga angelägenheter som gjort att han har lämnat klubben. Jag menar, ska man lämna nu med några dagar före en semifinal i Champions League och sådär. Ja, vad tror ni om dels om anledningen att han ska lämna av privata skäl, personliga skäl, och ryktet om att han ska ta över Arsenal?
Alltså innan de här ryktena om Arsenal kom så såg jag bara att han hade hamnat i någon, att han var ovän med Klopp helt enkelt och hade varit under en tid. Och att det var därför han lämnade.
Det var en spekulation som jag tror hade sin grund i Daily Express från början.
Ja, det var kanske så.
Men som fick fäste på... Det var många som skrev det. Mirror skrev det bland annat. Vi skrev det också, tror jag. Att det fanns sådana. Men jag tror att det var ett rykte. Sen kom då det här från den bosniska tidningen som heter någonting på P, tror jag. Han är ju bosnier, ska man säga. Čelko Bovac. Så det är därför de har lite speciella ingångar i hans läger. Såklart.
Ja, alltså det som är intressant, om nu Arsenal väljer att gå på den linjen, då tar ju de ställning för den här Klopp-fotbollen, för den här gegenpress. Då vet vi ju helt plötsligt vad det är de siktar på och vad de vill att Arsenal på något sätt ska formas till.
Så jag kommer ihåg då att Arsenals sportchef känner ju Bovac väldigt väl sen tiden i Dortmund. Nu kommer jag inte ihåg vad Arsenal sportchef heter heller. Kunde jag skrivit ner. Men det finns ju tydliga sådana kopplingar också. Att Arsenal har sneglat mot det tyska spåret och värvat spelare och tittat på spelare från Bundesliga just nu. Det låter inte helt orimligt. Är det rätt steg för en sån som Bovac, som har varit assisterande åt en så karismatisk liksom figur som Jürgen Klopp under ett och ett halvt decennium, och gå vidare och liksom första huvudtränarjobbet ska då bli att ta Arsenal? Känns som ett stort steg.
Det är ett jättestort steg, såklart. Jag gillar ju tanken på att Arsenal identifierar, jag har ju varit inne på det tidigare, identifiera var det är de, vilken riktning vill de någonstans som klubb. Och sen hitta en tränare som står för det, snarare än att plocka ett namn som ska komma in och bara vara ett namn. Så på det sättet så tror jag nog att de tänker rätt. Sen är ju frågan då om vad är huvudtränarmaterial. Och det vet vi ju ingenting om. Och det går egentligen inte att spekulera kring heller. Utan det får vi se när väl står där och ska styra skutan på egen hand. Att han, precis som du var inne på från början här, en fotbollsman som är bra i det dagliga arbetet, det tror jag nog vi kan slå fast, för den bilden har man ju fått av genom alla de åren han jobbar med Klopp, att det är Bovac som är den som styr på träningsplanen och så vidare. Så att kompetensmässigt, ja, är han huvudtränarmaterial med allt vad det innebär, återstår att se. Men intressant att de tittar, för det här är ju, ja precis, det är ju liksom att de går mer på att de har hittat en prototyp på vilken typ av tränare vill de ha, snarare än att gå på något av de prövade liksom CV:na som bara snurrar runt i Europa.
Jag gillar ju tanken på att fler klubbar vill spela den här väldigt högintensiva fotbollen. Och väldigt underhållande fotbollen, som det ju är. Det kanske inte alltid har sett så bra ut defensivt och sådär för Liverpool, men säga vad man vill, offensiven är ju en fröjd att titta på. Så att fler klubbar skulle anamma den stilen på något sätt, det tycker jag bara är positivt för ligan i stort.
Ja, och det är ju inte bara Liverpool, vi såg ju precis samma sak i Dortmund, samma typ av spel och offensiva spelare som kom till sin rätt på ett sätt som de kanske inte har gjort i andra system. Tänker på Marco Reus och
Kagawa.
Och Kagawa och så vidare. Mario Götze, inte minst. Som väl inte har rosat marknaden de senaste åren. Sen han avgjorde den där VM-finalen för 4 år sedan. Ungefär. Hur tror ni det får för inverkningar på Liverpool då? Det är resten av deras säsong att Bovac försvinner.
Det, sånt där är ju väldigt, väldigt svårt. Och,
man har ju ingen insyn i relationerna.
Och där hävdar ju att man... Jag tror alla har olika teorier kring den typen av saker. Men ingen kan ju veta. Och det kan ju vara så att det får stor påverkan. Och det kan vara så att det inte påverkar alls. Och det är egentligen... De enda som kan bedöma det är egentligen de som är innanför den där bubblan. Så att... jag har inte en aning.
man vet ju inte vad har han för inflytande i olika frågor, vad liksom, hur reagerar Klopp på det här om man inte har någon bollplank bredvid sig som man får bolla sina idéer med och så vidare. Det är helt omöjligt att svara på.
Mm. Ja, det är en lite prekär situation ändå. Jag menar, med tanke på att de har varit så mycket ett radarpar som verkligen. Man verkligen han har ju stått där bredvid under hela Klopps tränarkarriär. Så det blir en ny utmaning för honom också att ta det här vidare utan Schalke. Ja, på samma ämne då, så kom det också rykten om att Glasgow Rangers skulle ha en ny tränare på gång i namn Steven Gerrard. Vad tror ni om det steget då?
Det är väl alltid svårt sådär när spelare eller gamla spelare ska skolas om och bli tränare. Det känns som att det kan gå lite hur som helst. Så att hur det kommer att gå för Steven Gerrard tycker jag känns, i och för sig tycker jag han känns ganska intelligent, och som att han, det är liksom inget dumhuvud på det sättet. Jag tror ju mer på Steven Gerrard som tränare än Joey Barton liksom, generellt, som också ja, har
precis, som tog, vilket var han tog över nu då?
Fleetwood.
Ja, Fleetwood Town. Ja, det är ju helt
vilket väl var någon sorts han kände.
Han kände någon som kände någon och så, ja. Ja,
så till vidare så tror jag mer på Gerrards tränarkarriär generellt, alltså utan att veta någonting.
Han har ju börjat lite i, liksom på lägre nivå med U21 och liksom eller är det U19
är det han har.
Är det U19? Heter det U19 i England?
Ja, det heter.
Ja, vad det nu är.
Academy.
Ja, men i alla fall där då. Och det tror jag är väldigt bra. Alltså för alla de där spelarna att börja med en nivå där det går att göra lite misstag och där man kan testa lite grann och lära sig den hårda vägen genom att man även själv gör misstagen liksom.
Han har varit väldigt fokuserad på att det är det här han ska göra efter karriären också. Han har liksom tagit väldigt mycket lärdom av de tränare han har haft.
Precis, så han har varit och besökt Klopp och så vidare.
Ja.
Och få titta på hur han jobbar och så vidare. Så att det känns som att han har varit målmedveten med det här. Och sen att gå till Skottland, ett bra lag i Skottland, det är ju ganska tacksamt. För att jag menar, det finns två stora klubbar där som har överlägset med resurser. Att gå dit som Brendan har gjort till exempel. Alltså du kan ju bygga upp en CV av att vara där.
Ja.
Nu är inte Rangers riktigt på den nivån ännu, men det är klart att kommer han dit så tror jag att de får ännu större resurser att jobba med.
Sen tycker jag det känns fel med Rangers när man är som Liverpool. Jag vet inte, Liverpool och Celtic på något sätt hänger ihop lite grann. You'll never walk alone. Och finns ett visst irländskt inflytande även i Liverpool. Liverpools historia. Jag vet, det är för mig skaver det lite grann. Men ja. Visst, det tror jag att det spelar någon stor. Det tror jag inte är någonting som påverkar hans beslut i den här frågan. Men nästa fråga måste ju också bli, hur tänker man nu när det finns en assisterande roll bredvid Klopp då? Om man är Steven Gerrard och tittar på nästa steg i karriären. Om det skulle erbjudas honom nu istället, vara på bänken tillsammans med Klopp.
Ja, det är klart att han skulle tycka det var intressant. Det tror jag.
Någonstans är ju hans mål med sin tränarkarriär att också få träna Liverpool. Det råder nog inga tvivel om. Så att få göra lite några minuter på den bänken. Ja, vi får se vad som händer. Det är en lite intressant situation i alla fall. Jag ska säga att för att gå vidare då, Wolves blev friade från anklagelserna om att ha brutit mot de här reglerna då, som rör agenters inflytande över klubbens verksamhet. Ja, jag vet inte exakt hur man måste bete sig för att bli fälld för de där reglerna då, om Wolves klarar sig. Men alltså, det är inte första gången det händer och det är inte...
Det är andra gången de blev friade också. Alltså, ja, den här utredningen gjordes ju för något år sedan.
Ge mig en klubb i den här ligan som har rent mjöl i påsen, säger jag då.
När det kommer Huddersfield.
Det skulle vara Huddersfield då, i sådana fall. Men så i det här fall. Så att Wolves kan fortsätta med Jorge Mendes som någon slags konsult. Vet du vad vi ska kalla, vad vi ska kalla honom? Inspiratör kanske.
Nej, men de brukar ju, de som är såna alltiallo i klubbar i Sverige i alla fall, de brukar kalla sig själv för koordinator. Ah. Det är väldigt fint och sådär.
Ja, ah, det är lite fint. En koordinator.
Men det säger kanske koordinator i
hos. Precis. Jo, vi hade lite fler matcher också. Framförallt hade vi ett viktigt resultat på sydkusten. Southampton vann mot Bournemouth med 2-1. Vilket gör nu att det ändå lever om den där... Ja, nu satte Kalle igång en video.
Ja, ni åkte igång någon video.
Det lever mellan Southampton och Swansea som ska mötas i nästa omgång väl? Så är det så?
Det stämmer.
Det blir ju...
8 maj i alla fall.
Ja. Skaplig sexpoängare.
Ja, det är sjukt alltså. Jag tycker det är så kul att det blev lite spänning kring det där strecket. För att det såg ett tag ut som att det skulle vara tre lag som var avkapade. Men nu får vi ju faktiskt spänning. Förhoppningsvis in i sista omgången. Så att det är någonting som verkligen lever i den där tabellen. Kul tycker jag för Southampton att det i alla fall finns en livlina att rycka i nu.
Två mål av Dusan Tadic. Som man ju har högre förhoppningar om än att han ska åka ur med ett lag. Alltså det känns ändå som en spelare med ganska hög högsta nivå.
Han gjorde ju succé när han kom in i ligan. Har väl stagnerat lite grann och stått och stampa lite grann. Eller stagnerat ska jag inte säga, men stått och stampa för att ta nästa steg. Det har ju inte, den utvecklingen har ju inte kommit tycker jag. Men det är klart att han är precis som Shaqiri. Han är för bra för att åka ur och bli kvar i Championship. Han kommer ju såklart plockas upp av någon klubb. Men intressant också med Swansea med vår vän Carvajal som har han har svalnat lite grann. Senaste månaden. De var väl 5 raka utan seger nu tror jag.
Lyckades inte då ta någon poäng mot Chelsea. Det är klart, det är kanske inte en poäng man som före säsongen räknar med att det ska bli så många poäng när man är lilla Swansea och stora Chelsea kommer besök. Men 1-0 blev det och de höll undan. De hade inte mycket att sätta emot när de skulle forcera framåt på slutet. Det var, blev ganska behaglig resa ändå för Chelsea. Som ju också höll topp 4 lite levande då. Snarare är det väl så att Liverpool har gjort det lite mer spännande genom att man har kryssat 2 matcher i rad här. Mot West Brom och Stoke. Alltså de 2 bottenlagen kan man inte slå, men man kan vinna matcher i Europa. Det är förbryllande. Så är det i alla fall. Så att nu har vi i alla fall en situation där eftersom Liverpool och Chelsea ska mötas i näst sista omgången. Skulle Chelsea vinna där, då lever ju ändå topp 4 racet in i sista omgången. Det trodde man ju inte för ett par omgångar sedan. Så är det i alla fall.
Nej, det är kul faktiskt att sen Chelsea hela deras säsong, så de har såna höga toppar och ganska djupa dalar ändå, så att jag vet faktiskt inte vad jag ska tro riktigt om deras sista omgångar. De kan förlora likväl som de kan vinna övertygande, så att tycker det känns väldigt öppet.
Ja, de har ju en hängmatch då, det är hemma mot Huddersfield. Och det är klart att det är ju 3 poäng som de ska ta. Sen får man ju se. Det är ju inga, det finns ju inga 3 poäng, 3 år att bara hämta i den här ligan eller i någon liga på den här nivån överhuvudtaget. Men visst kommer det vara lite spänning inför Liverpools match mot Chelsea, det tror jag. Det kommer inte kännas avslaget och avgjort.
Nej, det kommer de inte göra. Och nu kan man inte ens räkna med att hämta poängen på The Hawthorns längre, och då finns det inga enkla matcher.
Nej,
precis. De har ju faktiskt vaknat till liv, West Bromwich.
Ja, de har gjort det. Och nu tappar jag namnet igen.
Darren Moore.
Jag har ingen bra namndag idag.
Nej, inte idag heller.
Nej, det är inte min starka sida kanske. Men vilket jobb han har gjort. Men är det liksom, är det att Pardew som har försvunnit? Är det det vi ska liksom se som huvudanledning till West Bromwich nyfunna form? Eller är det Darren Moore som har kommit in och ändrat om?
Alltså om tränaren är problemet, då brukar ju faktiskt reaktionen bli att laget börjar göra bättre resultat när tränaren är borta. Så ja, kanske det. till en viss del. Och en liten Darren Moore-effekt, det vet man ju. Man har ingen insyn i, så det vet man ju inte. Men någon slags effekt har det i alla fall blivit av den rokaden. Hade de gjort den tidigare, då hade de ju haft möjligheter att stanna kvar i ligan också.
Vad tror ni att Fredrik Jönsson anser var anledningen till att det går bättre för West Brom nu?
Ja, han har ju inte mycket till över för, för den kära Pardew.
Det kan man inte säga. Pardew kanske har ju spelat... tränat sin sista match i Premier League, eller? Vad tror ni?
Jag tror det. Men det går inte att utsluta någonting i den där karusellen. Men nej, jag tror det.
Ja, fan, vi har Paul Lambert tillbaka i Stoke. Liksom,
ja, nej, man kan ju vara ute från den där karusellen i många år och så komma tillbaka och slösas in igen. Men nej, jag tror han har gjort sin sista match i Premier League. Däremot ja, tror jag att han har stora möjligheter att få sådana här lukrativa jobb runt om i världen. Jag menar MLS, Kina, allt möjligt. Det är ju bara att åka runt och casha in om man vill det.
Jo, men vi skulle ju utse tre kandidater. Nu flummade jag iväg här när vi nämnde Bovac, så hamnade vi genom Steven Gerrard och så gick vi vidare. Men
jag
vi
tänkte
fortfarande
faktiskt på det.
Ja, precis. Hej kära lyssnare, det är onsdag idag, det är därför jag är lite förvirrad. Men vi har två kandidater kvar som vi får nämna då. Om Bovac är en, som då är det senaste ryktet. Enrique var ju det som nämndes i L'Equipe i slutet på förra veckan.
Ja.
Att de hade långt gångna förhandlingar med, men det är klart att de har ju samtal med många av de här, så måste det ju vara. Man kan ju inte bara prata med en i taget och låta alla andra sitta och vänta utanför. Men
Ancelotti ska också ha varit klar ju. Ja, förra veckan.
Ja, det är förra veckan.
Mm,
ja.
Det var någon som skrev.
Hur har det gått med Jardim? Har det hänt någonting?
Nej, jag har inte sett så mycket om Jardim. Det var mycket snack om Jardim där när Monaco var hett och så vidare.
Mm. Det går fort.
Jag tjatar ju fortfarande om de här tyskarna. Jag tycker ju Nagelsmann borde vara intressant.
Mm. Ja, Tuchel pratades det om, men där finns ju liksom den inbyggda konflikten då med sportchefen som ju inte har funkat så bra ihop med Tuchel tidigare. Så där är det väl tveksamt. Men,
han känns väl närmare PSG också generellt, om man ska tro ryktesvägarna.
Mm. Mm. Men om vi tittar på, vi väljer ut de tre namnen då som vi sa först, Bovac, Enrique och Ancelotti. Det är ju tre olika profiler verkligen. Mm. Där har vi en liksom en gammal stöt i Ancelotti som ju har vunnit allt och levererat på alla nivåer och man vet ganska mycket vad man får. Det kanske inte är någon som kommer in och utvecklar spelare speciellt mycket. Det är en tränare som är van att jobba med väldigt stora resurser. Jämfört med en Bovart som ska komma in och göra någonting helt nytt, och sen en Rike då från, som kommer från sin lite sådär halvjumma session till slut i Barcelona ändå. Det blev väl ingen succé rakt igenom, även om det började väldigt bra. Om ni skulle välja en,
jag struntar i Ancelotti liksom. Alltså, jag tror han passar bättre i Serie A i någon klubb där. Jag vet inte, precis som du säger, han känns inte som någon utvecklare. Han är väldigt bra på att träna storklubbar och säga åt dem liksom, gör som ni vill i princip. Sen ibland så hamnar han i tvister som i Bayern München, men det har ju ofta gått ganska bra. I Arsenal vill jag också se någon som kan göra någonting från grunden. Och då är Bovac, han känns ju spännande. Om det nu inte blir en Nagelsmann eller...
Ja, det nämns sådana som Brendan Rodgers också, men då tror jag att det blir upplopp på läktaren, om jag ska vara riktigt ärlig.
Tror du det?
Ja, det tror jag.
Upplopp alltså?
Ja, jag tror att det blir ganska sura miner.
Jag vet inte, han tas emot med varm famn, men jag vet upploppet.
Jag vet den här på redaktionen sa, jag säger upp mitt medlemskap om det blir Brendan Rodgers.
Okej. Okay. Har de glömt den gyllene säsongen 2013-14 här?
Nej, jag förstår ingenting. Det skulle vara ett utmärkt val, tycker jag. Jag tycker de ska ta Benitez. Jag lanserar Benitez.
Roy fan. Evans.
Roy Evans.
Då spelar de ju bra fotboll i Liverpool på den tiden.
Ja, det gjorde de ju faktiskt. Gerard Houllier, han tog ju för fan trippen.
Ja.
Ja, nu sätter brandlarmet igång också. Ni hör att det ringer något i bakgrunden. Ja, det är en sån dag idag.
Jag får avbryta där. Av den anledningen.
Men det var väl bara övning?
Ja,
precis.
Övning.
Ja, det har varit övningar hela dagen.
Så du ska sitta kvar här?
Ja, ja, nu var det, tror var det slut. Man fick så. SMS.
Ja, okay.
Ja, då kör vi. Ja, det är en stökig podd idag. Slänger åt alla möjliga håll och kanter. Vi ska passa på också att tipsa om VM-podden som hade premiär idag faktiskt. Idag börjar vi släppa våra VM-poddar. Ja, lyssnar man då på den här och sen lyssnar man på avsnittet med grupp A, så är vi precis samma personer som sitter och pratar där som pratar här. Vi spelade in den för några dagar sedan. Det kommer också komma då analyser på alla grupper. På fredag får vi en helt ny titel under samma podd då, visserligen, men en ny poddduo i Simon Bank och Johanna Frändén som kommer utbyta spaningar kring VM. Och så kommer det komma massa grejer. Det kommer vara Sillypodd och så vidare. Det här alltihop händer på Sillypoddens vanliga plats, som vi tillfälligt då har döpt om till VM-podden nu några månader framöver. Så att nu har vi pluggat det lite grann även i Premier League-podden. Nu, vi har fått massor med frågor. Eftersom ligan är som den är, så tycker jag att våra lyssnare formulerade hela mycket bättre. Det har varit mycket fokus på domarna senaste tiden, både i Champions League och i Premier League. Det var ganska mycket diskussioner efter Liverpools match mot Stoke senast, och inte minst igår, där många tyckte att Bayern blev bortdömda. Robin Karlsson undrar: vad ska göras för att höja standarden på domarna? Är svaret bara VAR, eller?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det är det sista la jag till.
Alltså jag tror inte att det går att...
Vi kan inte liksom trolla och få fram bättre domare sådär.
Nej, bara. Alltså det går ingen, det finns ingen quick fix på att få fram bättre domare, utan spelet har blivit så snabbt och tempot har höjt så mycket, så jag tror det har gjort att det mänskliga ögat hinner inte uppfatta allt som vi hinner uppfatta på reprisbilder efteråt när vi vevar dem fram och tillbaka. Och sen är det såklart domslut här och där vi tycker att de är helt horribla, för att vi såg själva i realtid att det inte borde vara så. Men jag tror när man väl har sprungit runt där på plan och testat vår domare, då inser man hur svårt det är. Och jag tror helt enkelt att, ja, tyvärr tror jag att om vi inte är nöjda med standarden, så tror jag att VAR är den snabbaste quick fixen. Sen finns det nackdelar med det också, som varit inne på. Jag tror inte på det här med liksom fler domarsystem och ställa straffområdesdomar och sådär. Om man tittar på dem, så de tar ju inte alltid rätt beslut om heller, och de har dessutom varit väldigt inaktiva emellanåt. Jag menar, de här domarna som vi hade, extra domarna i Europa League, de stod väl mest där och semestrade
pekade mot hörnflaggan
under 90 minuter och dömde någon hörna ibland. Ja, precis. Så att nej, ja, det tror jag inte alls på. Jag tror det, ja, VAR om vi inte är nöjda med den standarden vi har.
Mm. För det är också så här, det är ju mycket snack om att Premier League har så dåliga domare, men så säger ju alla om alla ligor.
Ja, det kan jag garantera att de gör.
Det är inte så att Premier League har sämre domare än någon annan.
Nej, den är mer highlightad. Alla matcher sänds och det är 100 miljoner kameror på sådana matcher.
Om det är någon liga som har sämre domare, så är det fan den spanska.
Ja, spanska ligan har ju katastrofala domare, tycker jag. Där blir det ju verkligen sån här skrattretande beslut ibland. Mm.
Ja, så att, ja, vad ska man göra? Vi har ju de domarna som vi har. Alltså det är inte så att, ja, det är klart vi kanske kan utbilda dem på ett annat sätt, eller det kanske finns något man kan
utbilda dem heller, alltså det...
Det är ju väldigt, det känns som det är väldigt mycket magkänsla ändå. Alltså de ser en situation, de har en ungefärlig uppfattning om hur det var, och sen så gissar de.
Ja, just det med utbildning, men jag tänker att man kanske kan tajta till regelverket lite grann, att göra vissa grejer lite tydligare. Alltså rent spontant så kan jag ju tycka ibland att man får straff för väldigt billiga incidenter. Så kör man ofta den här, ja men är det frispark ute på plan, då ska det vara straff i straffområdet. Det är en sån typ av regel som jag hade kunnat tänka mig att ändra, att det ska krävas lite mer. Ändå.
Och sen på vad drar sätt, du gränsen då?
Exakt, på vilket sätt den här ska skrivas om, det har jag inte tänkt ut riktigt än.
Du vill ändra på den gamla, men, fina regeln. Ja, det är ju verkligen...
Straffar är ju väldigt matchavgörande oftast på många sätt. Och ibland, så jag tycker att det skiljer sig lite för mycket mellan, från domare till domare, huruvida de dömer straff just.
Okej. Okay.
Mm. Ja, och det är ju hela tiden en magkänsla som de får utgå ifrån, eftersom ja, hur mycket förstärker de? Som alla spelarna förstärker till viss del om det inte är rena överhopp eller överfall. Och någonstans så måste du ibland förstärka för att domar ska uppfatta att du faktiskt blir trippad. Ja, och så vidare då. Martin Tegnevik undrar, hur många i Burnleys startelva kommer vara kvar nästa säsong? De flesta skulle jag säga.
Ja, det skulle jag säga. Sen är det klart att det är några klubbar som kommer att titta på Tarkowski, Nick Pope tror jag också faktiskt. Och säkert ett par till, men jag tror i alla fall en 7-8 i den där startelvan blir kvar.
Mm. Jag tror en sån som Chris Wood, alltså, det är klart att han har gjort det bra i Burnley, men det är svårt att tänka sig att det är några klubbar ovanför som skulle vara så intresserad av honom. Det är ju ingenting man har hört, och det känns spontant inte som att det kommer att dyka upp något.
Nej. Adam Segerfält vill att vi ska gå igenom lite olika rekord som kan slås den här säsongen. Lite allmän info om dessa. Vi har ju ett poängrekord som Manchester City siktar på att slå. Man är 2 poäng ifrån att göra det nu, med 3 matcher kvar att spela. Så att det ser ju ganska bra ut, om man säger så. Man är på,
är på 93 poäng och där man ska upp i 95 för att tangera Chelsea, va?
Precis, så är det. Har väl också antalet mål, va? Som de ska slå. Och sen så har vi Mohamed Salah som har ett par matcher kvar då att gå förbi de övriga som ligger på 31 mål om vi räknar en 38 matchers säsong. Tidigare spelade man ju 42 matcher per säsong, och då har vi Andy Cole och Alan Shearer som är på delad första plats på 34 mål, och Salah ligger just nu på 31, och det är det mesta som har gjorts under en 38 matchers säsong. Där har vi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez och Mohamed Salah på delad första plats nu då. Sen behöver vi göra ett mål till för att bli den bästa målskytten någonsin under en 38 matchers säsong.
Det har ju goda chanser att lyckas med.
Ja, det känns ju så, om han bara får hel och frisk. Det är ju 2 matcher kvar.
Får se vad Harry Kane kan hitta på mig också. Han gjorde väl 4 mål i sista omgången till exempel förra året. Så att han brukar kunna steppa upp när det verkligen behöver. Uppenbarligen bryr han sig väldigt mycket om den här skytteliga titeln.
Han har redan slagit ett väldigt märkligt rekord att ha gjort mål i flest antal matcher under en säsong. Salah, för han har ju inte det där att han har gjort liksom 4 mål i en match, han har gjort mål i 23 olika matcher den här säsongen, och det är flest någonsin. Jättekonstigt. Ungefär som att Harry Kane har ju rekordet då för antal gjorda mål under ett kalenderår.
Ja, just det.
Men inte mot Stoke, där blir det ingen. För Salah.
För Salah, nej precis, där hade han ju rätt bra lägen, om man säger så, att slå det där rekordet. Ja, där var några stycken i alla fall. Det är ju klart att det är häftigt med ett poängrekord, eller med ett målrekord, men på något sätt är det, tycker jag, ännu häftigare med att komma upp i det högsta antalet poäng någonsin som en klubb har gjort, som City är på väg att göra då. Det säger någonting om nivån som de ändå har hållit, även om de har liksom hjulen trillade av där under några veckor här i början på mars, så eller början på april var det väl. Så har de ju ändå i alla fall fått någonting på papper, att de har gjort någonting som ingen annan har gjort under den här säsongen. Så det är alltid något. Marcus Almlöv undrar, vad måste Tottenham göra för att ta nästa steg? Känns som att de får väldigt mycket beröm med spelare och tränare, men har en bit kvar till toppen.
Ja, först och främst så måste de behålla spelarna, som alltså nyckelspelarna i sommar, och det känns inte alldeles säkert. Harry Kane är väl fortsatt helt på marknaden, och nu har väl inte Dele Alli, som han har haft en lite sisådär säsong, så har han väl, det har inte pratats lika mycket om honom i år, men det lär väl göra det när sommaren närmar sig i alla fall.
Oh my God,
precis. Eriksen tror jag inte. Han passar rätt bra där, eller jag tror han är nog en sån som kommer stanna lite grann oavsett vad. Det är bara en sån här liten känsla. Men det är väl klart att man först och främst måste behålla de spelarna som gör skillnad idag, samtidigt som man fyller på. Det är inte lättaste för en sån klubb.
Vilka positioner skulle de kunna förstärka då för att få liksom en omedelbar? Jag ser ju målvakt till exempel. Alltså, Hugo Lloris är bra, kanske inte världsklass. Om man ska upp på den nivån, om man ska upp och utmana om Premier League titeln, då måste man vara världsklass. Om man ska upp och ta Europatitlarna, då måste man ha världsklass på i alla fall de flesta positioner, eller ha lite mer tur med lottningarna än vad Tottenham har haft de senaste säsongerna här. Så att det finns ju sådana aspekter också. Men
en bättre målvakt, jag skulle säga kanske lite uppgradering på ytterback också. Kyle Walker tycker jag lämnade ett tomrum efter sig när han gick. Inte helt enkelt att finna, såklart.
Någonting centralt bredvid Dembele.
Ja, skulle kunna vara en riktigt bra central.
Erik Dier, Wanyama har ju spelat där mycket.
Wanyama var ju bra inledningsvis, tycker jag, när han kom till Tottenham och gav en dimension till. Men
han har fått en del kritik faktiskt för den senaste tidens matcher som han har gjort, så inte riktigt kommit upp i nivå.
Ja, Dier tycker jag är lite begränsad ibland, så att det är väl där kanske man skulle kunna förbättra.
Men det är ändå svårt. Det känns ändå som ett väldigt, väldigt bra lag på pappret. Det är svårt att byta ut någon spelare. Sen är det ju klart att bredden kanske inte riktigt har funnits där i de perioder det har varit mycket, mycket skador och tungt spelschema och så vidare. Så några utav värvningarna har ju kanske inte riktigt fallit väl. Jag tänker på en Sissoko och så vidare, som de hade kanske behövt att det kom in mer kvalitet. Samtidigt har Lamela kommit in och varit ganska bra i perioder. Så,
ja. En sån som Llorente till exempel, det blev väl inte riktigt som man hade tänkt sig kanske. Å andra sidan så där får man ju lyfta fram Son också, som det är ju egentligen tack vare honom de faktiskt är med i toppen då när Harry Kane skadades, att han ändå att han helt plötsligt pikar formmässigt och står för målen. Ja. Till stor del.
Nej, men för Son har ju absolut på den här nivån att göra, har jag ju visat. Jag tycker Davinson Sanchez var en jättebra värvning. Och ja, det är ganska svårt att se hur man ska liksom omedelbart där bara. Alltså så, lite grann om man ska ta Liverpool-jämförelsen, så, ja, men vi behöver ha in en mittback. Det är inte så konstigt. De mittbackarna som finns håller ju uppenbarligen inte. Ja, betala för Van Dijk-laget, blir bättre. Det känns svårare att göra så med Tottenham. Det känns som att det är ett bättre lag. Alltså grunden i det laget är bättre överlag. Inga direkta svagheter. Man skulle också kunna titta på ett Manchester United just nu och säga, ja, men in med en riktigt bra central mittfältare till där liksom. Och för att avlasta Pogba. Ja, vad vet jag. Det kanske var fel position just där. Men jag menar, känns svårt med Tottenham. Martin Tengvik har ställt en fråga till. Vad tror ni att ryktet om att Vigge lånas ut i sommar, tycker ni han behöver det?
Får han inte spela så, alltså om han inte kommer bli ordinarie i United, så är det klart att då är det kanske det bästa för honom. För han ska ju få spela och alla spelare vill ju spela. Sen tycker jag det är konstigt att han inte är påtänkt som ordinarie i United faktiskt. Jag, av det han har visat nu under säsongen, så förstår jag inte hur så många andra skulle kunna göra det så mycket bättre.
Nej, vi fyller väl på då med Tony G's fråga. Om Mourinho slutar rotera i backlinjen, vilka blir första valet och vilka bör söka efter ny klubb? Nu är det här brandlarmet i bakgrunden igen.
Ja, Smalling out, det har vi slagit fast.
Du har slagit fast,
ja, jag har slagit
med
fast
emfas.
Ja. Sen Bailly är ju självskriven som nummer ett där, och sen ska han ha någon bredvid sig. Och jag tror nog, alltså, till nästa säsong kan det vara Lindelöf. Om det inte är han, så är det en ny mittback som kommer in, och då tror jag en sån som Rojo ligger lite risigt till. Även om han är bra så har han varit väldigt skadebenägen.
Phil Jones
tror jag de behåller bara på lång och trogen tjänst. Och han är ju såklart med där i diskussionen också, om han är så bra som han var i höstas här. Men man vet ju aldrig med sån spelare, det är väldigt mycket upp och ner och dessutom väldigt skadebenägen. Så att ja, Vigge eller en ny mittback in skulle jag säga då, bredvid Bailly.
Lukas Larsson undrar, bästa Premier League-matchen den här säsongen?
Oj.
Har ni någon som det finns ju någon, det blir lite på hur man ser det. Det har ju funnits perioder då Manchester City har spelat på nivå där det kanske inte har blivit så spännande, eller matchen har varit speciellt bra, men nivån på spelet har varit så hissnande att det har varit väldigt, väldigt roligt att titta på av den anledningen. Sen har det funnits några liksom holmgångar också förstås.
Det var ju underhållande där derbyt där när United vände av den anledningen. För första halvlek var City så där otroligt bra.
Verkligen.
Och sen i andra halvlek så bara från ingenstans så kommer det en vändning.
Ja. Ja, det var good shout.
Sen var ju faktiskt premiärmatchen mellan Arsenal och Leicester. Var det väl? Den var ju den satte verkligen någon sorts standard för hela Premier League. Den var ju extremt rolig.
Det var öppna dörrar åt alla håll där. Jävlar, de sprang igenom båda lagen.
Precis. Och sen var det väl Arsenal-Liverpool också som var väldigt händelserikt med många mål på väldigt.
Ja, precis, när Arsenal kom tillbaks där 3-0 till 3-3.
Just det.
Arsenal alltså har stått för
Arsenal,
för
riktigt. Som levererar.
Det har varit så under dem.
Nu går alla våra kollegor ut här från husen. Vi sitter kvar och spelar in podden.
Det är en som sitter kvar, så
en sitter kvar. Det är de som jobbar med VM-bibeln. De måste jobba för en deadline imorgon.
Ja, just det, det är det. Då har man inte tid med brandövningar. Vi får hoppas att det är en övning då. Och sen så får vi försöka flyta oss.
Eller det är inte VM-bibeln, det är nostalgibibeln, va?
Golvet är inte varmt än så länge, eller vad han säger, vänner. Vi har några minuter på oss.
Ja, men då så.
Gustav Nyläng undrar: vilken spelare måste jag stoppa in i mitt fantasylag för att befästa min serieledning?
Oj, det är nu på slutet här man ska ha någon.
Ja, men det går bra för mig nu.
Alltså?
Och jag plockade in Zaha. Och det var ett väldigt bra beslut.
Ja, det är ett bra beslut.
Alltså Manchester City överhuvudtaget, de kommer ju defilera in i målar. Dels har de ganska medhejt motstånd kvar och spela mot. Sen ska de ju nå de där 100 poängen, så att de är ju ändå rätt taggade och vill göra mycket mål.
Ja, men det är ändå svårt att veta vem i City som kommer göra målen. I Crystal Palace vet man att det oftast är
Zaha startar, Zaha spelar, Zaha gör målen. Ja, det är sant. Men så tänker jag också på de här som verkligen har något att spela för nu. Alltså Dusan Tadic hade ju varit ett bra val i förra matchen.
Verkligen.
Såklart. Och är det någon annan Issa 15 nu som...
Lemina var bra i den matchen.
Okay. Man gör inte så mycket poäng.
Han gjorde en framspelning där. Okay. Då, men
Charlie Austin?
Nej, det tror jag det är Tadic i sådana fall som man ska spela.
Okay. Gabbiadini kanske sprattlar till.
Ja, han är ju sån där... Det kommer i stim för honom att göra en mål 3 matcher i rad. Kanske han gör det nu på slutet. Ja, varför inte. Mattias Ljung undrar: hur orolig ska man vara att Liverpool klantar bort Champions League-platsen till Chelsea i säsongsavslutningen?
Alltså, ja.
Lite.
Går man vidare till Champions League-final så är det väl klart att då blir det väl sådär att man kanske inte tar de sista matcherna i ligan på riktigt lika stort allvar.
Alltså det man som Liverpool kan hoppas på då, om det skulle bli förlust mot Chelsea och det ändå lever, det är att Brighton inte har någonting att spela mot på Anfield i sista omgången då, och Liverpool ändå har något att spela för om man är på hemmaplan och så vidare, att det känns som ändå ganska bra förutsättningar att vinna en fotbollsmatch på. Men vi vet inte. Men Brighton, hur ligger de till? De är rätt säkra, va? Så de har inte sådär jättemycket att spela för. Inte helt säkert. 37 poäng. De bör klara det. Sista omgången så borde det vara spikat. Så att, inte jätteorolig. Alltså jag personligen är inte jätteorolig för att det ska... jag tror att man kan gå in till den matchen med vetskapen om att vi måste vinna här. Det var ju samma situation som var förra året. Då var det Wijnaldum som klev fram och satte dit bollen som gav 3 poäng i sista omgången mot vilka det nu var, det minns jag inte. Men skitsamma. Mattias Ljung frågar också: vilken dragningskraft kommer ett uppflyttat Wolves med Jorge Mendes i bakvatten att ha? Kan de ha större påverkan på transfercirkusen än nykomlingar gjort de senaste åren, eller de tidigare åren? Och det tror jag.
Alltså, ja, större Wolves, än andra Wolves nykomlingar kommer ha. Om man tittar på Huddersfield och sådär, så har ju de egentligen bara gjort budgetvärvningar. Och Brighton gjorde inte heller några sådana här.
De gjorde väldigt smarta värvningar.
Smarta värvningar, men inte några större värvningar. Så ja, jag tror Wolves kan komma upp med en annan köpkraft och ett annat attraktionsvärde så.
kommer också upp med ett bättre lag än vad de flesta har gjort de senaste säsongerna.
De kommer ju upp med en spelare som egentligen, som jag tror kan liksom bli en av Premier Leagues bästa, en av Ruben Neves.
Det är... Ja, precis, som kommer vara liksom en liten portugisisk joker i VM här, och han har spelat Championship-fotboll hela säsongen, och det är klart att han är Premier League-klass. Han var en av portugisiska ligans bästa spelare året innan, bara 20 år gammal. Så att det är ju en jättebra spelare. Men är han där, är han på lån där, eller gick han köptes han dit? Jag minns inte riktigt hur det var.
Jag tror att det var permanent övergång.
Ja, permanent övergång.
Jag tror det var att han är permanent övergång, en av få. Det finns ju många andra som är Jota är ju inlånad till exempel från Atletico.
Precis.
Men sen är det ju snor på de här Mendes spelarna.
Han köptes för 16 miljoner pund, så han är permanent.
Sen är det ju mycket möjligt att han är i någon annan klubb nästa säsong. Det vet man ju aldrig.
Sebastian Kling undrar, pratas det inte för lite om Klopps roll i Salahs utveckling?
Gör det?
Jag vet inte om det gör det. Jag tycker att redan när han värvades så pratade man ju om att han skulle passa i den fotbollen och så vidare. Och nu har det pratats en del om, tycker jag, att Klopp har liksom haft snack med han från början och därför har han lyckats och så och så. Så jag vet inte om det snackas för lite om det. Tycker du själv det, psyk?
Alltså jag befinner mig i någon slags Liverpool-filterbubbla, så där tycker det pratas för mycket om allting liksom, varenda litet hörn, så att jag är fel person att uttala mig, om hur det pratas. Carl Johansson skriver, vilket lag har den bästa andra respektive tredje målvakten?
Oj.
Jävlar.
Alltså Sergio Romero har ju inte gjort bort sig när han har fått chansen i Manchester United.
Nej.
Det tycker jag är en väldigt bra andra målvakt.
Och Spina är väl inte heller helt.
Nej, han är inte heller så dum.
Vem har
Mignolet är ju helt plötsligt andra målvakt.
Ja, Mignolet, ja. Han är ändå inte lika bra som Ospina eller
Romero, nej.
Romero skulle jag påstå.
Ja.
Tänker på Heaton är väl frisk.
Ja, han är ju andra målvakt. Ja, det är han den bästa egentligen.
Ja. Nick Pope är ju andra målvakt.
Egentligen.
Ja. Men
ja. Joe Hart, vad är han då? Bästa tredje målvakten.
Ja, här är ju det. Hur många målvakter har Newcastle egentligen? De har ju hur många som helst. De lånar ju in målvakter fast de har en massa.
Har de Carl Darlow som trea så kanske han
är... Elliot är väl tvåa då bakom den inlånade... som jag, återigen tappar namnet på
här. Ja, det är han som Dubravka.
Precis. Ja, det är väl något sånt. Lur vill att vi ska göra ett specialavsnitt om Wenger. Det gjorde vi ju för 2 veckor sedan. Precis. Så att det är bara att gå tillbaka lite i listan så hittar ni ett som heter Wenger Out. Där pratade vi Arsène Wenger i sista där 40 minuter. Det kan jag rekommendera. Vi tar en sista fråga. Oscar skriver, vad krävs för att United eller någon annan för den delen ska kunna utmana City nästa år? Räcker det att övriga lag blir bättre eller måste City också bli sämre? Vilket de ju inte kommer bli. Det tror jag inte.
Men det kan de ju bli av att man har lite otur, man får någon skada på försäsongen och liksom det börjar stötsa emot och så vidare. Så det kan de ju bli. Jag tror att det krävs att City blir sämre, men det tror jag också att jag är inte så säker på att de kan hålla den här nivån nästa år. Du ska ju veta att de slår förmodligen alla tiders poängrekord. Ja. Så att det är inte omöjligt att de blir lite sämre nästa år. Blir något annat lag mycket bättre nästa år så kommer de ju närma sig i alla fall. Och sen hur nära de kommer, det får vi se. Men jag tror det krävs både och. Att de andra lagen blir bättre och att City blir lite sämre.
Om man säger så här, om det ska krävas 100 poäng för att slå dem i ligan, så tror jag inte något annat lag kommer göra det nästa säsong, om man säger så. Det är ju liksom, det är rätt sällan vi har varit över 90 poäng. Och att City den här säsongen är över 100 poäng.
Ja, det är väldigt svårt nästan för två lag att komma upp i den.
Ja, det är ju.
Då ska de ju gå rent i alla andra matcher förutom när de möter varandra.
Ja, det är
i stort sett.
I stort sett så är det så. Och det Det ser man ju inte riktigt hända. Nej, inte helt enkelt. Det finns ju liksom några andra bra lag i den här serien.
Några svåra bortarenor i Premier League.
Ja, men det känns ändå som Manchester United kanske är de som har bäst förutsättningar för att göra i alla fall.
Rent budgetmässigt och så. Att knappa men in sen lite tusan. Jag tror både jag och Frida har varit inne på det. Att Liverpool har skaffat sig ett bra liksom utgångsläge inför nästa säsong. De har en väldigt bra trupp. De har spetsspelare som är bättre än de andra konkurrenterna spetsspelare om du bortser från Manchester City. Salah är bättre än vad United har i form av spetsspelare. Bättre än vad Chelsea har, Arsenal, Tottenham också för den delen. De behöver bara de där små förbättringarna, vilket de jag tror får i Keita nu då. Van Dijk har redan kommit in för att förbättra försvaret. Det krävs så små saker nu i Liverpool för att ta nästa steg.
Mm. Små saker som kostar sådär 600-700 miljoner.
Så gör det, men så är det ju med allt på i den här businessen.
Ja, men jag tror det var rätt bra att de har Kate, att de redan gjort klart med honom. För det ger nog ett litet lugn ändå inför det här sommarfönstret, att man vet att man får i alla fall in en spelare som kan göra skillnad.
Så gäller det inte att sälja sin bästa spelare då?
Nej, Real Madrid kommer att knacka på
under sommaren.
Känns ju inte
ett bra VM, så kommer ju Real Madrid vara där och rycka i alla fall. Det kommer vara rykten om det i alla fall.
Kvartsfinal för Egypten. Mohamed Salah gör en 5-6 mål under VM.
Florentino Perez kastar upp 2,5 miljard.
Ja, det ja, 1,5 krävs det ju i alla fall. Det
ja,
tror jag.
Det gör det.
Han skrev ju liksom
det gör det.
Han kom förra året liksom. Så han har ju 4 år kvar på kontraktet. Ja, vi får se, herregud. Blir obehag, fick obehagskänslor. Men det får runda av den här veckans podcast. Missa nu inte VM-podden som kom igång idag. Grupp A, lyssna på oss om ni inte blir trötta på våra röster nu. Lyssna på Simon och Johanna på fredag. Så hörs vi från Premier League-podden om en vecka igen.